Hej igen. Tack för att ni har lyssnat. Jag har fått en del vänliga ord från folk som har lyssnat och det är ju jättekul. Ni får, som jag sa förut, jättegärna dela den, tipsa kompisar om den, allt möjligt. Gör vad ni vill. Bara jag får lite uppmärksamhet. Jag är så jävla kåt på sånt, tydligen. Jag blir alldeles hög och odräglig. Jag kör igång nu. Det är inte bra med för långa snacks i början. Well, it's so good. To make it, well, it's so good. I didn't have to break it, 'cause I'm 10 years ahead, and you're the echo of the things I say. Yes, I'm 10 years ahead. Well, it's so hard. Guide you right from the start. I only wanted to please you, didn't mean to kill you. But I'm 10 years ahead, and you're the echo of the things I said. Yes, I'm 10 years ahead. No good revolving all around me. You know you should, and try to stay behind me when you cannot reach me. 'Cause I'm 10 years ahead, and you're the echo of the words I say. Yes, I'm 10 years ahead. Ju fler dagar som gick, desto tydligare blev det att något började hända mellan mig och Jenny. Hon var den första jag tänkte på när jag vaknade. Jag var den sista hon hade i åtanke när hon gick och la sig. Det var ömsesidigt. Diskussionerna om sex förekom allt oftare och det dröjde inte länge innan de började handla om varandra, om hur jag tänkte på Jenny och hur hon tänkte på mig. Den där drömmen hon hade nämnt, till exempel, som hon hade sagt att hon inte kom ihåg så tydligt. Hon mindes den visst. Hon hade drömt att vi hade sex. Någonstans kom en diskussion om hennes sambo. Det var tydligt att hon inte längre kände särskilt mycket för honom och ville ta sig ut ur förhållandet. Inombords jublade jag. Utvärtes höll jag en fasad av att inte vilja påverka. Det fick ta den tid det tog för henne att bestämma sig. Och jag skulle stå bakom henne och stötta henne i vilket beslut det än blev. Men vad fan, det är klart att jag ville att hon skulle ta slut på förhållandet. För en gångs skull kändes det som en fisk hade fastnat på kroken. Jag ville inte släppa den, men inte heller dra upp för tidigt och på så vis riskera att mista hela stycket. Det tog en vecka eller två innan hon faktiskt gjorde slut. I mitt sinnes kronologi passerade mycket längre tid eftersom så mycket hände, men när jag ser tillbaka på vilka som gästade i arkivsamtal och när avsnitten kom ut, min referensram, inser jag att veckorna var få trots att dagarna var långa. Om och om igen återkom vi till ämnet sex. Och Jenny hade en idé. Hon kom med ett oanständigt förslag. När vi träffades nästa gång skulle hon göra en man av denna pojke. Förståeligt nog trodde jag knappt att det var sant. Flera gånger bad jag henne försäkra mig om att vad hon sa verkligen var vad hon ville. Så var fallet. En annan jag samtalade med om kvällarna var Samuel. Han hade åkt in och ut ur psyket de senaste månaderna. Den saken började egentligen en vårdag, 30 april. Jag, Elias och Samuel skulle åka och se på bio, The Shape of Water, del Toros nya rulle, på biografen vid Hötorget. Under morgonen hade jag och Samuel pratat över telefon. Han hade just kommit hem från ett psykologbesök och hade fått Lergigan mot ångest. Jag kände inte till preparatet, men det verkar inte särskilt spännande. Inga starka grejer direkt, utan en vanlig antihistamin. Fast jag flashade min kunskap om att när man tar sådana i riktigt höga doser hamnar man i ett delirium, obehagliga hallucinationer, en tillfällig psykos. Läste upp någon tripprapport från Flashback och vi skrattade och enades samstämmigt om att tillståndet inte var eftersträvansvärt. Sen gick jag ut i skogen. En månad tidigare hade jag oväntat hittat en nästan full flaska brandy bredvid en sten, inte särskilt långt från stigen jag vandrade längs. Den var öppnad så jag tog upp korken och luktade. Det luktade sprit, så världsvan var jag ändå att jag kunde känna det. Måste ha tillhört några ungdomar, men varför de inte gömde flaskan bättre gick mig förbi. Självklart var det bara min medborgerliga ansvarskänsla att förhindra minderårigt supande som fick mig att greppa halsen och hitta ett bättre gömställe. En bra bit bort, i ett skrymsle intill en stenbumling och under en stor bit mossa. Om en månad skulle den andra halvan av innehållet nyttjas i en fickplunta på en studentskiva av rent ekonomiska skäl. Någon jävla nattklubb i centrala Stockholm. Fy satan vad dyrt det var där. Den första halvan hällde jag nu ner i en 50 centiliters PET-flaska. Lite av läsken var kvar för att blanda ut. Varför vi nu skulle dricka på bio. Jag mötte upp Elias på bussen mot Södertälje. SLs reseplanerare rekommenderade oss att därifrån ta en buss till Liljeholmen och byta till tunnelbanan resterande väg. Som så många gånger förr gick jag mot Slussbron för att möta Samuel halvvägs. Elias hängde med i min raska takt. Men vi stod där rätt länge och väntade. Jag skickade ett sms. Till slut ringde jag honom. Nervösa flashbacks, han lät frånvarande på ett sätt som påminde om när han hade snedtrippat. Men han hade inga lappar. Hans mamma hade beslagtagit alla och de jag sedan dess hade försett honom med var använda redan. Elias och jag uppmanade honom att skynda, jogga eller springa om det så krävdes. Kanske, ja det var lika bra, kunna springa mot Polhemsgatans station istället. För bussen kom nu och vi hade bråttom. Uppfattat. Eller? Han var inte en del av hopen som flockade in genom bussens dörrar. Vi såg honom inte genom fönstret. Jag ringde igen. Svara nu för fan. Han ringde upp, men nu var han ännu mer frånvarande och bussens oljud gjorde kommunikationen svår. Han svarade inte på sms. Jag ringde igen. När vi anlände till Liljeholmen hade jag ringt 4-5 gånger. Nu börjar jag bli riktigt orolig. Så vi åkte tillbaka till Södertälje. Till slut svarade det när jag väntade med luren mot mitt öra. Men det var inte Samuels röst på andra sidan. Det var en ambulanspersonal. Någon hade ringt 112 och de hade hittat honom svamlande och stående på knä framför ett övergångsställe mellan Täljehallen och Täljegymnasiet. Passande, tänkte jag, så nära sjukhuset som det var. Men de hade inte rört sig därifrån. Vi småjoggade dit och såg en ambulans. Det var dock inte synen som gav sig till känna, först och främst. Vi hörde det långt tidigare. Inte sirener, nej, ett intensivt vrålande skrik som jag varken innan eller efter det har hört. Hela fordonet skakade. Vi gick fram för att berätta att vi var där, men alla tre från personalen var fullt upptagna att hålla fast Samuel. Trots att han inte hade tränat på ett tag satt de 10 år seriöst hockeyspel kvar i hans muskler. Det var groteskt. Vi blev förvisade till akuten. Jag kollade på klockan. Fan, kommer vi missa filmen? 10-15 minuter gick. Samuels mamma som jobbade på sjukhuset sprang in i väntrummet. Hon var inte glad på oss, speciellt inte på mig. Skällde ut mig. Vad fan, jag hade ju inget som helst med det här att göra. Hur som helst var vi lugna då med att hans mor var där, så vi drog. Några dagar dröjde innan han var vid sunt förnuft nog att ringa mig. Han var på avdelning 36, en sluten psykiatrisk vårdavdelning på Södertälje sjukhus. Han mindes inte varför, men han hade tydligen tömt hela burken 30 Lärgegan han hade hämtat ut. Löjligt, var han så desperat att uppleva hallucinationer? Möjligen dolde sig något mörkare i hans agerande den dagen. En dag under sommaren hade han skrivit några rätt oroväckande sms. Slutsatsen jag drog av dem var att han skulle ta livet av sig. Och han befann sig inte på 36an vid tillfället. Jag är inte bra på att hantera situationer av denna karaktär. En gång i 6:e klass åkte jag hem till Elias som hade stannat hemma från skolan eftersom en av hans familjs katter, Alissa, hade dött. Ingen närstående till mig hade avlidit då, inte ens något så litet som ett husdjur. Jag ville hedra katten genom att bygga ett slags minnesmärke i Minecraft som vi satt och spelade. Tveksamt om det hade önskad effekt. Hade jag så haft en likadan erfarenhet, av vilka jag skulle få några stycken de kommande åren, jag är osäker på huruvida det skulle varit till hjälp. Jag vet trots allt inte hur jag ska trösta mig själv, så hur ska jag då kunna tillämpa sånt till andras gagn? Det tog emot att ringa 112, men tanken att jag skulle ha Samuels liv på mitt samvete tog ännu mer emot. Kanske var det gammal hederlig empati och omtanke för min kompis. Förmodligen handlade det mer om ansvarsfriskrivning när jag kontaktade polisen. Så länge jag kan minnas i samband med dåligt mentalt mående har min syn på självmord varit ytterst liberal. Pissförnuftiga argument om att man inte väljer att födas och därför måste få välja att avsluta lidandet. Ett totalt frihetsvurmande avståndstagande från alla icke-självvalda partikulariteter. Inte för att min inställning ser markant annorlunda ut idag. Det ordnade sig. Samuels stabilitet var låg nog att han åkte tillbaka in på den psykiatriska slutna vårdavdelningen. Och mitt samvete var återigen rentvått. Som bränsle på elden berättade jag nu för honom hur tydligen bra mitt liv gick och om mina och Jennys framtidsplaner. Av den information jag hade lyckats klämma ut ur Samuels förstenade känsloliv var han mer erfaren än mig. Han hade haft åtminstone en eller två flickvänner. Nu kände jag att jag hade uppnått hans nivå. Kanske till och med överstigit den. Han hade fortfarande mandomen i behåll. Jag vet själv hur jobbigt det kan bli när en kompis uttrycker framgång och man själv bara kan se sina egna misslyckanden.
Man borde le och säga kul för dig. Turen har vänt, det börjar lossna för dig. Och det är just det man gör. Man är väl schysst och populär. Det är inte där skon klämmer. Nej, visst peppar man sina vänner. Men det är en annan sak hur man känner. Varje gång som det går bra för någon av mina vänner, dör någonting inom mig.
Nu tänkte jag bara på mig själv, men inputen från Samuel verkade positiv. Jag som aldrig hade blivit kysst kunde inte hålla tyst. Behovet av skrytsamhet uttryckte sig tydligare och tydligare ju säkrare jag blev på att vad som var planerat faktiskt skulle hända. Skamlös är jag i kommunikation om någon, till skillnad från direkt kontakt med densamma. Min retoriska utbildning stagnerade. Heltidsstudierna som substitut till halvfart var inte en takt jag kunde hänga med i. Mitt sista arbete blev ett hyllningstal till poddaren, tecknaren, rapparen och ståuppkomikern Simon Gärdenfors. Vid några av de sista föreläsningarna blev det en del sexuellt laddade meddelanden fram och tillbaka, mig och Jenny emellan. Jag skickade till och med några bilder på mig själv från toaletten. Jag hade aldrig tidigare haft någon unique selling point, någon USP. Jenny tände på höftben. Jag hade en BMI som räknas som underviktig och mina höftben var därför väl definierade. En hållhake mitt i upphetsningen bland alla kursare. Vi började planera logistik kring hur hon skulle frånta mig min oskuld. Kruxet var till största del att vi inte hade någonstans att vara. Jag kunde inte direkt dra hem Jenny till min mammas bostad. Rymlig som den nu må vara kunde den inte hålla en dubbelt så gammal kvinna som tillbringade natten där utan att väcka misstanke eller i varje fall obekväma frågor. När Jenny var i Sverige bodde hon hos sin syster med man och två ungar. Inte heller där är det sannolikt att vi hade kommit undan med ens ett snabbt knull. För första gången kände jag en lycka i vardagen. Ett hål i mig fylldes av Jenny. Hon var en riddare på vit springare och i skinande rustning. Och jag, en jungfru som hela mitt liv hade längtat efter att bli räddad. Jag fick en basal självkänsla och någon att tycka om, något att göra om dagarna, skriva med Jenny. Samt en sak att se fram emot. Allt fick mening. Mina nattliga promenader i skog och mark var inte längre ett simpelt tidsfördriv utan en möjlighet att tänka på saker att prata om med henne. Hon inspirerade mig att ta tag i kreativa projekt och det sexuella blod jag i SSRI-dimman trodde var stilla fick hon att rinna.
Och det blod som jag trodde var stilla, det fick du att rinna. Den uppgivna röst som jag nyttjar så illa fick du att försvinna.
Jag var en människa, en man. Samuel hade fått stiga ner i vikt i mitt liv, från primär till sekundär social kontakt. Men det var inte så att vi skrev och pratade sällan. Han fortsatte till synes vara instabil och röra sig mellan tillfälliga hembesök och sin trygga tillvaro på 36an. Egentligen tyckte han inte alls om det där. I början hade han fått några kompisar, till exempel en några år äldre kroppsligt robust kille som gillade cannabis och som Samuel kallade fyrtornet. En ja, referens till Ondskan av Jan Guillou. Trots att Samuel inte hade rökt sen i somras, mitt i natten med mig, efter att jag hade varit på Gröna Lund och sett Union Carbide, var där med David Liljemark. Så trots, ja, att han inte rökt sen i somras då, baserade han i smyg sin identitet kring medicinalväxten. Det var en tillräckligt gemensam nämnare för att föra tillsammans de annars rätt olika unga männen i en broderlig enhet. Men Fyrtornet och andra kompisar där hade gått vidare i processen. Antingen till andra lika anonymt namngivna avdelningar eller ut i vildmarken. En gång berättade Samuel om ett bemötande han hade fått i ett samtal med en överläkare. Citat, de säger att jag blivit tilldelade deras bästa psykologer, slutcitat. Men ändå var han inte nöjd. Var han bara kräsen? Jag fick mer förståelse när han förmedlade vad läkaren hade sagt till Samuel i början av deras möte. Efter att han vid tidigare tillfällen varit lite strulig. Bara så du förstår, du är bara en patient. Det här är bara ett jobb för mig. Jag skulle inte bry mig om du så dog. Hyfsat exakt citerat från vad Samuel berättade. Det må ha varit ärligt, men fan vad sjukt ändå. Är det inte tjänstefel om något? Ut med läkaren i gryningen och arkebusera den jäveln. Samuel var fullt befogad att vara missnöjd med vården där. Kontakten med Jenny fortsatte med ökad frekvens. Vi pratade någon timma i princip varje kväll och ibland på hennes jobblunch också. Nu hade vi öppet börjat berätta för varandra när vi onanerade och skickade ibland lättklädda men inte explicita bilder till varandra. En urringning från henne, en barbröstad överkropp från mig. Uppskattningen höjde båda våras självkänsla. Hon var en otroligt vacker, om än okonventionellt, och sexig kvinna. Men hennes trista och sängamässigt döda förhållande hade inte skänkt henne den bekräftelsen på ett bra tag. Jag var en ung pojke med en smärre undervikt som aldrig tidigare hade fått komplimanger på mitt utseende från andra än min mor och platonska kompisar, sådana som är part i målet, så att säga. Jag tror att vi båda märkte av den symbios som började bli vi. Våra samtal om oss mynnade alltid ut i att det vi höll på med var okej så länge vi inte blev känslomässigt beroende av varandra. För sånt slutar aldrig bra. Men omedvetet eller medvetet tillät vi oss ändå att slira ner i det diket. När man väl är där nere och kelar med någon klagar man ju inte. Det är först när den ena vill ta sig ut som problem uppstår. En kväll satt jag nere i mitt musikrum, ett rum i huset som låg på en nivå mellan källaren och markplan, där jag hade mina instrument och min studioutrustning. Spelade Tetris och väntade på att Jenny skulle komma hem och stadga sig. Hon bodde ju fortfarande tillsammans med sitt ex och ville inte prata öppet med mig i närheten av honom. Jag minns till och med att hon innan de gjorde slut hade ljugit för honom om att det var hennes syster hon hade pratat med. Det var väl lägligt och det var på svenska. Men han var inte hemma nu. Läget var fritt och Jenny ringde. Tetris är ett bra spel, kompatibelt med multitasking som till exempel att prata med någon. Efter 45 minuter knackade min låtsaspappa på dörren. Han var glad i hågen och frågade hur det var med mig. Jo då, och själv. Han hade varit på vinprovning med några kollegor. Lite misstänksamt frågade jag om man inte skulle spotta ut vinet. Han sa något på bred värmländska om att det blir roligare om man inte gör det. Sen stängde han dörren. I mina hörlurar möttes jag av en gapskrattande kvinnoröst som hade hört allting och utbrast att hon älskade värmländska. Den dialekten har jag inte mycket till övers för. Jennys relation till den bestod till stor del av att hennes systers man var värmlänning. Efter några minuter avbröts vårt samtal återigen, nu av att min riktiga pappa ringde. Han hade pratat med Samuels pappa och undrade om jag hade hört något från Samuel eller visste var han befann sig. Nej, det visste jag inte. Han hade fått tillåtelse att lämna avdelningen 18.45 för att lämna tillbaka en bok på biblioteket. Men i hans säng på sitt rum låg en biblioteksbok som han uppenbarligen inte hade tagit med sig. Jag sa att jag skulle höra av mig när jag hade försökt få tag på Samuel. Bitar började falla på plats. Tidigare under dagen, 15.25 den 13 november 2018, hade Samuel skickat en bild. Vad som jag nu förstod var ett bokomslag, såg ut lite som en affisch eller en sån där Jehova-plansch de brukar ha bakom sina böcker och blad. Dante Alighieri, den gudomliga komedin. Till mitten, hunden på vår levnadsvandring, hade jag i en dunkel skog gått vilse och irrat bort mig från den rätta vägen. Hur svår den skogen tycks mig att beskriva, så vild och full av snår och oframkomlig. Divina Komedia, en klassiker. Inte så överraskande att en typ som Samuel hade lånat den. 1627 hade jag svarat, Algeri låter ju som en pizza nu när jag tänker efter. 21.25, direkt efter telefonsamtalet, skrev jag, ej bruder. Han hade varit online några timmar sedan, men hade uppenbarligen inte varit det sedan dess. Nu visste ingen var han befann sig. Inte ens jag som skulle föreställa hans bästa vän. Jag kollade Södertälje stadsbiblioteks öppettider. Bara om han joggade eller gick i väldigt rask takt skulle han hunnit dit, för de stängde vid 19. Det kändes inte som ett sammanträffande när han inte ens hade med sig boken. Var han än befann sig nu var det inte biblioteket han hade satt sikte på. Sen ringde jag upp Jenny igen och förklarade läget. Jag gick in på djupet och berättade i detalj om min och Samuels vänskap. Om hur vi hade blivit kompisar, om hans mentala ohälsa och så vidare. Diskussionen landade i vad som pågick nu, vad som kunde ha hänt. Hatade han det så mycket på 36an att han hade rymt för att leva luffarlivet? Kände han någon han kunde bo hos? Eller hatade han kanske livet så mycket att han hade flytt? Inget kändes orimligt. Jag hade inte fått något svar eller någon avisering om att meddelandet ens hade lästs. Så efter att jag och Jenny hade pratat färdigt ringde jag upp min pappa. Han hade åkt in till Södertälje för att leta efter Samuel i sjukhusets närområde tillsammans med Samuels far som nu började bli riktigt orolig. Min nyhet om hans frånvaro på Messenger var inte positiv, men det fanns inte så mycket att göra. Han var anmäld som försvunnen till polisen, så det var bara att vänta. Jag ber om ursäkt ifall det är någon röst i bakgrunden. Det är min rumskamrat som verkar vara lite glad i hågen han också.
Moas båg i Södertörn har vunnit ett pris 2003, men då var jag ju bara ett barn. Nu sitter jag och funderar på om det är värdigt att studera här och om jag ens gillar vad jag pluggar. För det mesta annars tänker jag på en tjej eller kvinna, hon är 19 år äldre än mig. Visst kan man ju filosofera och byta om roller, men jag vill ha mera och tron och jag håller på att spricka. Ursäkta, jag ska göra en sak. Jag vill göra det som vuxna så ofta brukar göra i slutna rum bakom låsta dörrar. Jag vet att de vill det med, så varför ska jag slösa min tid i akademia när jag vill ha en ledig dag? Akademia, jag vill vara ledig, jag vill bara vara ledig idag. Det är väl så att man ska utbilda sig. Men strökurser är ingenting som tilltalar mig. 3000 lappar på en månad är inte värt det. Jag vill inte låna och skuldsätta mig. Fylla på det kärl som redan är fullt. På ettan i gymnasiet blev jag också förtjust i en flicka. Och se hur det gick, min utbildning där tog slut. Jag fick byta till ett annat läroverk, naturvetenskap. Trots att jag gång på gång hade märkt att jag inte är ämnad för sånt. Göra det som vuxna så ofta brukar göra i slutna rum bakom låsta dörrar. Och jag vet att hon vill det med, så varför ska jag slösa min tid i akademia när jag vill ha en ledig dag? Akademia, jag vill vara ledig, jag vill bara vara ledig. På tragedi. Jag vill ha ett praktiskt seminarium. Kom hit med det nu. Här finns massor av lediga rum med persienner och lås på dörren. Jag är ingen talare trots att jag pluggar retorik. Men moraliska argument hör väl inte hit. Visst så finns det en viss åldersdiskrepans, men jag tror att det blir bäst i denna dans om vi låter lustan styra. Jag vill göra det som vuxna så ofta brukar göra i slutna rum bakom låsta dörrar. Jag vet att hon vill det mer, så varför ska jag slösa min tid när jag vill göra det som vuxna så ofta brukar göra i slutna rum bakom lyckta dörrar. Jag vet att hon vill det mer, så varför ska jag slösa min tid i akademia när jag vill ha en ledig dag? Akademia, akademia, när jag vill ha en ledig dag. Akademia, jag vill vara ledig, jag vill bara vara ledig idag med dig.